Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från 3perspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på 3perspektiv.com, där man för övrigt också kan läsa ett eller annat skrivet blogginlägg också, med icke så jämna mellanrum, tror jag. Och med mig idag har jag Måns Karlsson.
Japp, jag finns här i skrubben.
Just den, skrubben i Knutby.
Precis.
Ja. Men det här jag sa, att det inte är så mycket skrivna blogginlägg, det är ingenting du vill säga emot, antar jag.
Nej, det känns som att det inte är rätt tillfälle att säga emot. Men det finns ett som ligger i utkastet som jag jobbar på, som kan släppas in den kommande veckan, skulle jag tro, när det är riktigt mycket bra fotboll.
Just det. Och det, som du vet, finns det många i utkastet signerade Simon Paulsson.
Ja, precis.
Men en lång historia bakom som vi inte kan gå in på nu. Dels för att vi inte har tiden, och dels för att Hannes Feldin inte med. Och han hade blivit oerhört ledsen om vi pratade om det utan honom. Vet vi var han är? Eller var han håller oss?
Nej, det är svårt. Det är svårt att veta.
Nej. Vi fick det mycket tydliga beskedet för cirka 37 minuter sedan. Podd ikväll, kan ni glömma.
Ja.
Ja. Det är väl allting både vi och lyssnarna behöver veta egentligen. Ja, han har kommit så långt i rollen att han inte behöver ha en anledning längre. Så är det. Men du sa riktigt bra fotbollsvecka nästa vecka. Och då kan man framförallt, nej, vänta här nu, det är Champions League på tisdag och onsdag också.
Precis.
Europa League torsdag och sen en fullsmockad helg igen.
Ja.
Men först och främst var det inte otroligt skönt men ordentlig fotbollshelg nu efter det här landslagsuppehållstramset.
Jo, det får man säga. Nu missade jag tyvärr all fotboll igår egentligen. Det var upptagen på annat håll hela dagen. Men det tog jag igen idag och njöt av två väldigt olika allsvenska matcher, men som båda var väldigt underhållande på sitt sätt, kan man säga. Så att det var skönt med framförallt allsvenskan. Måste ändå säga Premier League, visst att det är igång, men det känns ändå som att fram till början av november så är det ändå allsvenskan som gäller på något sätt.
Ja, men visst är det så. Allt ska avgöras, och Premier League är ju alltid lite, eller så är ju alla ligor egentligen, att det tar ett par omgångar innan det sätter sig.
Ja.
Framförallt så här i början när det dels kommer in lite andra grejer, landslagsuppehåll och sådär, innan det ens hinner komma igång på allvar. Sen kommer Champions League och klubbarna har lite fokus där också. Så att det är där runt, som man brukar säga, jul och nyår som...
Exakt.
Som säsongen verkligen
sätter sig. Och då är ju Champions League-gruppspelet över.
Det så det är några månader oss. Ja, ja,
och det är just då som Premier League går in i sin tyngsta fas. Och det är då som, ja, man brukar säga att ligan avgörs. De som har flest pengar där är oftast de som till slut vinner titeln.
Men är det där myt, eller vi vet om det finns någon slags uträkning på det här? Eller borde jag?
Ja, men det finns väl något uträkning att de som leder efter nyår oftast vinner Premier League eller sånt där, i alla fall. Det är väl det man vet om. I alla fall.
Ja. Det är ju faktiskt en ganska, då liksom kan man gå på leda då, och sen så är det klart.
Ja, precis. Den är över.
Precis. Men du sa två bra allsvenska matcher idag. Vill du precisera det?
Ja, jag började ju med att jobba lite med Halmstad BK mot IFK Göteborg för diverse internetsidor. Live-rapporterade den, och det var ju...
Diverse?
Ja, men...
Är de hemliga, eller du vill liksom inte gå in på
det? Nej, jag vet inte vilka, jag vet knappt själv vilka sidor som lägger upp matcherna längre. Men ja, en ganska medioker tillställning. Rent spelmässigt, och dålig plan och dåligt väder. Men desto bättre med dramatiken och lite ångest som fanns hos båda lagen. Båda lagen var ju, behövde ju poängen och helst segern. Och till slut så vann ju IFK Göteborg, avgjorde sent. Och sen så fick vi se den matchens totala motsats, när det var Häcken mot Helsingborg. Också lite ångest, båda behövde 3 poäng. Och där var det ju full fart framåt 90 minuter egentligen åt båda håll, och 3-2 till Häcken till slut, som skrällde lite grann. Tog en viktig seger. Så det var...
Ja, men där, precis, det var där vi fick se två helt sjuka vändningar egentligen. Först leder Häcken med 1-0. Och lyckas tappa det till 2-1 inom loppet av 2 minuter.
Precis.
Och sen inom loppet av 4 minuter och 15 sekunder, om jag inte minns
helt
fel.
Jo, det var exakt så.
så vänder man igen till 3-2 istället. Och vi fick väl se lite av ett genombrott i Simon Gustafsson, fick vi inte det?
Jo, han har ju varit bra hela året egentligen.
Ja, det tycker jag i sig också. Mm. Men som sagt, det här han tog ytterligare ett eller kanske till och med två kliv i rent, alltså rent konkret i att göra mål och poäng.
Precis.
Och han gjorde sina två första allsvenska mål.
Han har ju stått lite grann i skuggan kanske av Melker Hallberg i Kalmar, som väl är lika gammal, de är födda 96 båda två tror jag. Och han har ju den som har stått allra längst fram i kön när det gäller att visa svenska supertalanger i allsvenskan. Och han har ju gjort 4-5 mål och har kanske legat lite före Simon Gustafsson hela tiden. Men idag så var det Simon Gustafssons kväll rätt igenom kan man säga.
Mm. Men just det du säger där, supertalanger. Mm. Det får mig osökt in på en fråga som jag tänkte på senast idag. Nu vet jag inte riktigt nämna vilken sida det var jag läste på. Hur som helst så var det någon som skrev någonting om supertalangen, bla bla bla. Och då är frågan, var går liksom, när är man en talang och när blir man en supertalang? Var går gränsen?
Ja, men,
och så kan man verkligen säga att Melker Hallberg är en supertalang?
Ja, men Melker Hallberg tycker jag verkligen man kan säga är en supertalang. För han är 17.
För att, nu får du chansen att motivera.
Ja, för han är 17 år och han har egentligen gjort sin andra ordinarie säsong i Allsvenskan nu. Och han är ju bästa spelaren egentligen i Kalmar som ligger, ja, de ligger väl sexa nu i Allsvenskan, gör de inte det? Elfsborg gick väl om idag. Och han är deras, ja, egentligen bästa spelare. Han är ordinarie i U21-landslaget fast han är 4 år yngre än de andra.
Han... Ja, det är ju ett sinnessjukt skott han drar iväg idag.
Ja.
Volleyn där, eller halvvolleyn rättist. Alltså den var ju stenhård.
Ja, han har ju både att han är mångsidig spelare, men han har också spetskvaliteter. Han är ju duktig, han har gjort, jag tror han har gjort 4 mål eller 5 mål i allsvenskan. Och det är rätt hyfsat för en 17-åring om man säger så.
Ja, han är väl helt ordinarie också.
Ja. Och han kan ju spela både, han spelar ju främst centralt i Kalmar, men i U21-landslaget spelar han ju ute till höger. Och ja, gör sitt jobb och han är framförallt väldigt fysiskt, de var inne på det med Simon Gustafsson också, att han är väldigt fysiskt redo redan nu egentligen. Det är också Melker Hallberg.
Ja, men det är väl lite av en förutsättning för att kunna redan så tidigt vara med och liksom tampas på absolut högsta nivå i allsvenskan.
Ja, precis, framförallt i allsvenskan behövs det. För den är väldigt fysisk. Om man kollar på europeiska ligorna så engelska ligan och alla de där typen, de går ju lite mer åt det sydeuropeiska hållet sett i spelet. Men allsvenskan känns som att det är fortfarande, och jag kan tänka mig att danska ligan är likadan, att där är det fortfarande det här fysiska spelet och starka defensiven och hela den biten som ändå sticker ut. Och då krävs att man är fysiskt redo för att kunna komma in i allsvenskan. Och det är, ja, jag tycker Melker Hallberg kan man faktiskt räkna som en supertalang.
Nej, men du försvarar honom med liksom allt vad du har.
Nej, men ja, nu ska inte jag säga att jag har sett honom i alla 23 matcher i år heller, men det jag har sett så, och läst och de målen han gör och så vidare, så ja, då är det en supertalang som säkert kommer gå för, ja men jag skulle tänka att han kommer kunna sälja sig samma summa som Rasmus Elm gjorde från Kalmar ungefär. Jag tror att det är den nivån han kommer hålla på ungefär.
Ja, men det är lite det här också, att då är han 96a om jag minns rätt.
Ja.
17 bass som sagt. Och redan så som du sa fysiskt redo, precis som Simon Gustafsson också. Men då är ju frågan, de som, för det, så är det ju liksom, vi utvecklas i olika och allt det där. Och vissa spelare blir ju inte tillräckligt fysiskt redo och starka för allsvenskt spel eller spel i någon annan liga förrän lite senare. Och är ju frågan, kan man fortfarande vara en supertalang när man börjar röra sig upp mot 19-20?
Ja.
Eller bygger själva supertalangbegreppet på att man är väldigt ung och väldigt bra redan då?
Alltså jag skulle kunna säga att typ Neymar också skulle kunna vara en supertalang, och han är väl 21 nu liksom.
Okej.
Så det tycker
du
jag.
Menar för att man vet att han har potential som kan bara explodera?
Ja, man vet att han kommer bli en världsspelare. Han kanske redan är det vet jag inte. Men han kommer till som det blir det. Och nu kommer nog inte Melker Hallberg eller Simon som blir världsspelare, men de kommer med Sverige.
Alltså som du har pratat om Melker han alltså.
Nej, men jag kan tänka mig att han skulle kunna åtminstone, ja, men det är lite Rasmus Elm-klass kanske. Det kanske inte är så bra han kommer bli. Spela i ett topplag i lite sämre liga, eller kanske ett mittenlag i en bättre liga. Ja, han har, jag kan säga så här, hade Melker Hallberg spelat i ett Stockholmslag så hade det varit en enorm hype kring honom. Då hade det varit, alltså då hade han spelat, vi kan ta exempelvis Kim Källström som exempel, han spelade i Djurgården. Han var ju fruktansvärt bra i allsvenskan redan som 19, 20, 21-åring. Och man, men man lyfter fram honom som svensk fotbolls nästa superstjärna mer eller mindre. Och så bra har han inte blivit till slut.
Men vad var han först? Var han i Häcken eller var han i...
Han var från Häcken, han var... från Häcken till Djurgården för, jag tror det var den dyraste allsvenska övergången någonsin då. Han var ju en supertalang, han var ju fruktansvärt bra. Men hade Melker Hallberg spelat i Djurgården, eller framförallt AIK då, i och med att de är så pass överlägsna i Stockholm nu, så tror jag att det hade varit enorm hype kring honom. Och då hade det varit snack om att han ska in i A-landslag och allt vad det var. Skulle inte förvåna mig.
Men om vi ska spinna vidare på det där, vad hade varit liksom i hans, om du var i hans skor nu så att säga, vad hade man helst velat vara? Ja. Det alternativet kan ju vara att försöka sticka det. Han har ju säkert fått erbjudande, det tycker man har läst om att sticka redan nu. Det tror jag personligen kan vara lite risky. Eller det är jag av den mycket bestämda uppfattningen att man ska stanna så länge som möjligt faktiskt. Men ja, vad tror du att han hade passat som allra bäst?
Alltså, det är ju väldigt unikt.
Alltså för hans utveckling då.
Ja, det här är ju väldigt, väldigt unikt fall egentligen. Vi kan ju ta exempelvis en sån som Sebastian Larsson eller John Guidetti eller Alexander Kacaniklic som var talanger, men de lyftes ju fram när de inte hade spelat i allsvenskan eller knappt på seniornivå. Då går de till England och börjar spela där som 16-åringar. Exempelvis. Och Melker Hallberg har ju redan gjort som sagt 2 ordinarie säsonger i allsvenskan nu. Mer eller mindre ordinarie. Om han skulle sticka till en... Vi kan ju ta Manchester City eller Liverpool eller Arsenal som exempel. Som de tre gick till. Och hade han då varit redo att gå från en A-lagsroll och given roll till att börja spela U18-fotboll och reservlagsfotboll igen, då är frågan om det verkligen är rätt. Så för honom som har spelat så mycket A-lagsfotboll, så tror jag det är bättre att vänta till han verkligen är redo att ta en A-lagsroll i en annan klubb och liga också. Alltså...
Ja, men risken blir att han ska ändå gå från, för det är ju en stor skillnad på seniorspel och liksom spela U21-lag. Och det har ju inte att göra med kvaliteten på ligan, utan det har ju sättet... Ja, dels vilka man möter och sättet man lite spelar på.
Men därför som jag tror att för honom är det bättre att vänta. Hade han kanske varit, kommit från BP exempelvis, som John Guidetti gjorde, så att han kunde jobba lite tystare med det, kanske knappt hade gjort en allsvensk match och sticka iväg när han är 16, då är det en sak. Men nu har han gjort så mycket A-lagsmatcher. Så han kan nog...
Så det blir ett litet steg neråt snart.
För honom är nog bättre att vara kvar 1 eller kanske 2 år till allsvenskan. Och sen sticka, göra det obligatoriska steget till Holland eller vad det nu blir.
Ja, men eller hur?
Ja, och sen...
Men sen, jag vill också att man ska se det så här att han är 17 bäst. Dels, eller för det första, han har ju verkligen ingen stress. Alltså, du har hur mycket tid du vill, Melko, om du lyssnar på detta. Och två, du kommer kunna uppnå hur mycket du vill senare. Och det är inte fysiskt om att spela i allsvenskan.
Nej, och som sagt, han är redan ordinarie för svenska U21-landslaget också.
Exakt, så han har ju skyltfönster... Mm. Även på, där, på den fronten. Sen så visst, om man skulle tänka vad som är bäst för hans utveckling, så kanske det kan vara gå till en större klubb också.
Ja.
Jag vet inte vad han ställer sig till det.
Nej, men det såg vi på Kim Källström. Gå från Häcken till Djurgården. Det behöver inte vara ett helt...
Tror du han tar nästa steg enklare då?
Ja, det behöver inte vara en nackdel som sagt, som du är inne på i alla fall. Sen är det svårt att veta.
Det var inte en fråga. Jag menar, nu när du har gått in, du är lite av hans rådgivare just.
Nej, men... Nej, jag tror det är ganska bra att spela i Kalmar. Sagt, han spelar i AIK nu, exempel.
Bor han hemma, vet du det?
Det gör jag, vet jag faktiskt inte.
Nej, känns lite så.
Ja, så bra inblick har jag inte.
Nej,
men jag skulle nog... Jag tror han mår bra att spela i Kalmar. Ett par år till innan han
tycker det. Så funkar det rätt så hyfsat.
Jo, det gör ju det.
Det är ju svårt att liksom argumentera mot det faktiskt.
Däremot, Simon Gustafsson ska bli intressant att se om han blir kvar i Häcken. Eller ifall han kanske går till exempelvis IFK. Vilket jag inte tror det skulle vara helt omöjligt att han gör. Jag skulle faktiskt inte bli så förvånad om Simon Gustafsson som spelade i IFK Göteborg nästa år eller kanske om 2 år.
Visst är det hans lillebror Samuel Gustafsson?
Ja,
på bänk.
Det stämmer.
Det stämmer.
Jag vet inte riktigt hur gammal han är dock.
Jag vet inte heller riktigt hur bra han är i förhållande till
honom.
Intressant, och det kan ju bli ett helt...
Ja.
Skrämmande var du på ett landslags mittfält i framtiden, vem vet.
Precis.
Det var ju någonting.
De är ju en tvillingbrorsor.
Så att lika gamla då är min
gäng. Ja, och de är 18 och inte 17. Ja, om jag har sagt att de var 17 tidigare så har de fyllt 18.
95 år.
Ja.
Precis, så men det är ingen ålder det här.
Nej, absolut inte.
Det är ju svårt att liksom flagga vilt med några slags varningsflagg och det här läget, att nu får du minsann ge det av, utan han kan ju vara rätt lugn han också.
Precis.
kolla på en sån som Gilouan Hamad i Malmö FF till exempel. Mm. Han är väl 23, fyller han i november. Det är ju lite mer än att vara 17.
Ja.
Och han liksom, betecknas han som en supertalang?
Nej.
Har han varit en supertalang?
Ja, möjligt. Nej, inte supertalang riktigt.
Men bygger, alltså det här begreppet supertalang, liksom bygger det på vad man har för potentiell framtid, eller bygger det på vad man har för medfödd gåva, så att säga?
Ja, men supertalang, alltså, det är ju dels hur bra man är, i vilken ålder man är. Alltså hade Gilouan Hamad exempelvis varit så här bra när han var 17, som är det nu, då är det superklang. Sen kanske vissa slår igenom sent, och då kanske man ser att många har ju sett exempelvis Daniel Sturridge som superklang. Och nu, fram till dess, och han är ju 23 nu, och nu har han slagit igenom. Exempelvis. Vi tar ett sånt exempel som är väldigt aktuellt.
Ja, men det känns som att han har hittat rätt, om vi pratar om Sturridge.
Ja, det kan man.
Och det kan ju vara lite det som krävs. Precis. Alltså att man verkligen hitta rätt omgivning för att man ska kunna. Det är väl lite där, om vi då återkopplar till Gilouan Hamad. Mm. Det är väl väldigt mycket det han är rädd för. Mm. Att han ska liksom ta nästa steg, blir helt fel, och att han då tar ett steg bakåt snarare än ett steg fram.
Ja, jag tror det var bra att han inte gick till West Ham i alla fall, som det var så mycket snack om. Det tror jag är tveksamt när det hade passat Hamad att spela under Sam Allardyce exempelvis.
Nej.
Det var svårt att se den kombon funka.
Däremot så tror jag jag skulle kunna se honom i Premier League.
Absolut. Det ser jag absolut inte något sådant hinder. Men en sån klubb som kanske Everton eller Swansea, den typen, de kanske är lite för bra för Hamad. Jag vet inte.
Ja.
Men det är ändå den typen av fotboll de skulle behöva spela, känns det som.
Ja, men Southampton är ju lite i samma genre, så att säga.
Mm. Då är dock de väldigt bra ställt på alla offensiva positioner. Så han skulle kanske inte platsa där heller, men det kanske den typen av lagen då som skulle passa honom. Jag tror inte West Ham skulle vara bra för Hamad.
Nej.
Men på tal om svenska talanger, om vi ska göra en snygg övergång, så såg vi idag Branimir Hergota.
Just det.
Som ju har sett.
Ja, är han en supertalang?
Nej,
vi bara ska.
Han är inte supertalang.
Han har inte varit det heller, va?
Nej, det har han inte. Han har gjort en.
Han tror nog att han är det.
Ja, det tror jag nog. Ja. Men han har gjort en bra säsong i Superettan, och sen gjort ett hattrick i Mönchengladbach förra säsongen, och sen idag
lagom hypat hattrick.
Vad sa du?
Lagom hypat hattrick.
Precis. Och sen idag så gjorde han ju, kan det vara århundradets snyggaste mål, eller vad säger du?
Ja, jag skulle säga det här målet som Zlatan gör mot England, den här bicykletan från 78 meter. Den är ju inte i närheten.
Nej, precis. Nej, men de tidningarna lyfter ju fram det som att det här var en Zlatan-kopia på det här målet. Mm. Det målet han gjorde mot Breda i när man var Ajax, som han fintade förbi 6-7 man och la in den i tom bur, så att säga.
Ja, där har målvakten 3-4 gånger.
Exakt, och så är det gott att göra en väldigt bra grej. Han tar sig förbi säkert 4-5 försvar i alla fall. Men det är ju inte riktigt med lika avancerade dribblingskonst. Väldigt snyggt mål gjorde han. Det ska man inte sticka under stolen med, mot Hoffenheim för Mönchengladbach i Bundesliga. Och väldigt, väldigt grant mål, men
han reducerade, var det inte det?
Jo, precis. De
förlorade ju 2-0.
2-1.
Ja, precis. Låg under 2-0, som sagt. Han vinner ett motlägg utanför straffområdet, rycker sig med någon slags tvåfotare in i straffområdet, kommer därför förbi två, kanske tre man om man räknar lite halvsnällt. Och så placerar in den snyggt bakom målvakten.
Det är ett snyggt mål. Det är ett klassmål, det kan inte komma ifrån.
Klassmål är det, absolut. Ja. Men drömmål, det är generellt, det är inget supermål.
Nej,
det ska hänga på ett super som liksom ändelsen till allting.
Nej, men det är ett snyggt mål. Och att göra den då på Bundesliga-nivå, det vittnar om att Ergota har. Dels så har han ju väldigt bra självförtroende, det vet vi om.
Helt klart.
Och ja, det är bra gjort. Alltså där har vi en. Vi har ju hånat, eller ja, egentligen både du och jag, Hannes, har ju hånat väldigt mycket den här svenska presskåren, att alltid ska förstå upp allting, att så fort de gör ett mål så är de aktuella för landslaget. Vi såg Ranegi gjorde mål mot Milan, och sen vips så vann startman i svenska landslaget direkt efter det. Han har inte gjort någonting efter det.
Menar du att det är journalisternas fel?
Nej, men det är väldigt mycket att så fort någon gör någonting bra utomlands så blir det väldigt hype kring det inom svensk fotboll, och framförallt journalisterna. Och sen nu också Erik Hamrén har ju också gjort lite grann.
Han hakar på tåget.
Ja, och han ville ju ha med Hergota efter hattricket också. Men då tackar Hergota nej till att bli uttagen till svenska landslaget. Kanske en liten blink mot att han kanske vill spela för Kroatien. Men han har ju spelat mycket i svenska U21-landslag och gjort det väldigt bra. Bildar en bra anfallsduo med Mikael Ishak bland annat. Har jag sett nu.
Men en ganska hyfsad generation de hade då liksom.
Ja.
Eller hade då.
Nej, men det är ju de generationer som är nu.
Exakt, det var därför jag rättade mig själv.
De spelade ju här mot Turkiet och mot Polen var det va?
Mm.
I veckan. Och han är ju en duktig anfallare, Hergota, som redan har gjort lite avtryck i Bundesliga. Och med tanke på att vi har så otroligt få bra anfallare. Med tanke på att vi har en Ola Toivonen som inte spelade en sekund nu under han i landslagssamlingen. Och inte mot Norge heller tror jag. Kanske han felar. Han gör inte så mycket i landslagen nu för tiden.
Han gör inte så mycket i klubblaget heller.
Nej, exakt. Men sen har vi Zlatan och vi har Johan Elmander. Och sen har vi Tobias Hussein. Och han är
tätt bakom.
Ja, och han gör ju sitt jobb. Och han gör ju sällan bort sin anspelare i landslaget heller Hussein. Men det är ju ingen...
Kan man inte
påstå. Det är ingen spelare för framtiden om man säger så. Han är väl 31 kanske.
Ja, och det känns ju, det är inte en spelare du bygger ett lag som ska gå vidare till VM och sen ur gruppen i ett världsmästerskap.
Precis, liksom. Och då är frågan som vi är inne på med Hallberg, vad som är bäst för en sån som Hergotas utveckling. Är att spela 90 minuter match efter match i svenska U21-landslaget? Eller är det kanske att bli uttagen som fjärde anfallare i A-landslaget? Sitter på bänken, kanske gör en kvart lite här och var. Och få sina minuter helt enkelt. Det är frågan det. Vad som är bäst helt enkelt. Det var ju lite samma diskussion kring John Guidetti. Vad han skulle göra innan han väl fick chansen i A-landslaget. Så var det ju snack om att nej, men det är kanske bättre att spela U21-landslaget. Och frågan är ju det med...
Ja, vi behöver inte stressa med honom liksom.
Nej.
Men alltså, så det är samma sak där. Det är ju ett stort steg.
Mm.
Det är skillnad på hur man spelar fotbollen där och hur man liksom så. Och det, ja, alltså jag personligen tror väl att man ska generationsväxla betydligt tidigare än vad man gör i landslaget. Mm. Nu blir det liten sving med att Domas och Kasaniklic och de har
och Albin Ekdal, han är ju i 24 Albin. Nu det är väl Domas också kan hänga med någonting.
I för sig, men Domas har ju knappt, jo han skulle kunna fått chansen tidigare för sig. Men en sån som Ekdal skulle ju haft en tidigare. Och det är väl ett väldigt tydligt exempel på att man gör det för sent.
Dock han kommer fram tyvärr på helt fel position. Med tanke på att vi har haft Rasmus Elm, vi har haft Anders Svensson och Kim Källström på den här positionen, plus Pontus Wernbloom, och Samuel Hamén och Oskar Hiljemark. Alltså det har ju varit just centrala mittfält. Det är ju väldigt stark konkurrens. Och det kanske inte var för, ja, han kanske inte var redo att ta det här kliv först nu, Ekdal heller.
Nej,
det vet man inte.
Men att han var redo nu, det såg man ju verkligen i senaste matchen.
Ja, han var ju fruktansvärt bra.
Lite, han växte väl fram lite till av växte fram till din favorit lite grann.
Ja, jag har ju läst hur Serie A-fanatikerna har hypat honom som aldrig förr. Och jag har tänkt att så bra kan han väl inte vara som folk påstår. Och sen ser jag honom nu, framförallt mot Kazakstan var han ju fruktansvärt bra. Han var ju bästa svensk tillsammans med Isaksson får man säga, som faktiskt gjorde en bra match.
Så kors i taket. Det är inte ofta man säger den meningen.
Nej, alltså han gör ju sällan bort sig i landslaget Isaksson, men han gör ju aldrig riktigt supermatch heller. Men
han gör väl, han känns väl ofta väldigt där.
Ja, men det är ju sällan, han har väl inte gjort en enda riktig tavla egentligen i landslaget på 110 landskamper, och det tycker jag ändå vittnar.
Det vet jag inte om jag kan hålla med om. 110 landskamper.
Nej, 100, jag tror han gjorde 104 landskamper tror jag det var när han gjorde.
Han har så många.
Ja, han har det. Så han skulle ju kunna hota Ravelli faktiskt och Anders Svensson i teorin om han kör 4-5 år till. Då är han uppe runt 140.
Men... Ja, men det känns ju betydligt trevligare för en liksom, svensk fotboll att ha Anders Svensson som mest landslagsman än Andreas Isaksson. Känns inte så där jätte liksom som en karaktär vi vill.
Nej.
Att ska leva kvar i historien.
Nej, så Anders Svensson har ju lite fler klassiker han har gjort i svenska landslaget.
Till exempel.
Han har ju sin dels frisparken om Argentina. Snarare den berömda snurrfinten och stolpskottet mot Senegal. Hade han satt det så hade den här Kim och Anders situationen aldrig funnits. Då hade han varit nationalhjälte istället för den mest hatade spelaren. Han hade varit nationalhjälte för all framtid.
Det beror på lite vad som hade hänt sen.
Ja, men vi hade precis gått till kvartsfinal. Mött Turkiet i en kvartsfinal fotbolls-VM 2002 med det laget vi hade. Känns som att det
hade vunnit.
Sen brassarna i semifinalen med Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos och så vidare. Det kanske hade blivit lite tufft.
Överskattade.
Ja, precis. Och sen
enkel. Och sen
sydtöja i bronsmatchen. Ja.
Det hade kunnat funka.
Det hade kunnat funka. Då hade
är det inte någonting, det låter som detta är någonting du grämer över ofta.
Ja, absolut. Det är det verkligen. Det är ett par gånger i månaden skulle jag tro.
Men varje gång du ser Senegals flagga eller Andersens ansikte.
Ja, exakt.
Den frisyren Andersens hade på den tiden, ja, den går inte av hackor.
Nej, den är fin. Du var inne på den tiden. Beckham hade ju lite liknande stil med.
Tack. Det var väl Beckham som införde, skulle jag vilja
ja,
påstå.
Det var det nog. Han satte ju trender egentligen på allting. När han rakade av håret och skulle alla hänga på det. Och när han hade långt hår, då rakade alla på det. Ja. Himla bransch det var. Men om vi ska knyta ihop säcken lite grann kring det här med supertalanger, så ska vi inte glömma bort att det här U21-landslaget som Sverige har nu med Hergota och Ishak på topp har ju faktiskt potential att bli ännu bättre, i och med att det här är ju årskullen där John Guidetti faktiskt ska spela U21-landslaget. Det är ju 92-årarnas årskull nu.
Men han ska ju inte spela i landslaget. Alltså kommer han tillbaka till normalt slag så ska han väl spela
landslaget. Absolut, men jag tänker i ett eventuellt mästerskap.
Så
skulle vi i Sverige kunna få en hyfsad förstärkning till ett redan väldigt bra lag, väldigt talangfullt lag, med en sån som Guidetti och Hergota på topp kanske, som är högst troligt är väl vårt anfallspar om 8-10 år, eller kanske till och med tidigare än så, 5-6 år i A-landslaget skulle jag tro, med tanke på att Elmander och Zlatan ju börjar bli till åren komna, och att Poivonen inte tar det sista steget utan verkar bli någon liten ny Kim Källström. Och han stor talang, gör det väldigt bra när han är ung, men tar aldrig riktigt sista steg och blir en riktig toppspelare.
Känns, nej.
Finns likheter. Om man kollar tidigare supertalanger som inte riktigt slår igenom.
Det bara... Ja, det är lite intressant, men Ola är ju fortfarande ung. Det får man ju...
Ja, fast
man
han är väl 27 nu.
Jo, men han, alltså jag tänkte om det skulle kunna bli aktuellt att vända hem till Allsvenskan liksom. Men han har ju, han är för bra för det väl.
Absolut.
Och lite för ung menar jag.
Han är ju, om vi tar Kim Källström, så finns det likheter mellan de två. Kim var ju lika bra när han var, ja egentligen EM 2004, det var 10 år sedan nu nästan. Han var ju lika bra då som han är nu. När han var 23 är han lika bra som när han är 30. Och det känns som att Toivonen kommer vara också en sån. Som kommer vara lika bra när han är 23 som när han är 30. Och det är bara att hoppas att exempelvis Hergota och Guidetti och Melker Hallberg och alla vad de nu heter som jag har gått igenom idag faktiskt tar det sista steget.
Det vore ja, det känns ju verkligen som att det finns, alltså kollar på Allsvenskan nu, så en genomgående trend är ju att unga spelare får mer och mer ansvar för chansen i all större utsträckning faktiskt.
Ja.
Och det kommer ju faktiskt betala av sig sen i till exempel i landslaget. Det måste det ju.
Ja, det tror jag. Men de var inne på det i studion då också att man, det verkar som att man måste ta steget utomlands för att gå in i en svensk landslagstrupp.
Ja, det är ju ganska uppenbart.
Ja, och det är det som kan vara nackdelen för exempelvis Allsvenskan och för spelarna själva, att de kanske sticker för tidigt för att de känner att nu vill jag ha chansen. Eller så blir det som, i och med att vi har så många med dubbla medborgarskap nu för tiden också, så kanske vi får som det var med Loret Sadiko exempelvis som valde Albanien. Hergota ryktas upp väg till Kroatien, och vi har haft Sengin som ju i och för sig är väldigt mycket äldre, men han har lyckats vara till Turkiet tidigare och så vidare. Så det blir en...
Agon Mehmet gick till Albanien.
Precis, han satt för övrigt på bänken i Albanien medan Valdet Rama startade och gjorde mål för Albanien, såg jag. Det är ju fantastiskt.
Men Valdet Rama spelar väl ändå i La Liga, så det är inte skott.
Nej, precis, men med tanke på...
Eller är han kvar i Valladolid, eller hur?
Ja, jag tror det. Men jag tänkte mest på det hånen som du har berättat om som han fick utstå från Malmöfansen, medan... När Schmetti har sett betydligt positivare, och sen så ser man vem det är som är stjärnan och vem det är som är vattenfolken.
Sen får man tänka så här att Agon är ju en han är ju en värvning för det albanska laget. Så att han, du vet, riktigt bra värvningar liksom sitter man, man gör i och för sig inte Real Madrid med Bale, men annars sitter man gärna lite på dem innan man slänger dem. Jag är inte Özil heller, jag så.
Nej.
Så nu sparkar
vi till. Det är helt värdelöst.
Jag tänkte på Fellaini i United.
Ja.
Som liksom fick sitta på bänken till förmån för Andersson. Vilket naturligtvis inte är fallet om några veckor.
Ja, vi får se. Andersson kanske går mot en ny vår nu.
Ja, i höstens tid.
Ja, precis.
Absolut.
Fint citat.
Jag skulle vilja påstå att det kan avsluta den här podcasten. Ja. Att Andersson går mot en ny vår i höstens tid.
Och på tal om höstens tider då. Så nu blir inte det den här avslutningen. Men vi måste ändå nämna Supersöndagen som är på söndag.
Ja,
det är ju Manchester United. Eller Manchester City mot Manchester United. Det är Roma mot Lazio. Det är PSG mot Monaco. Och det är, det var väl också ett derby till, var det inte det? Jag minns helt galet. Det var
kan man se alla fyra då egentligen?
Jag vet inte, jag har inte koll på tiderna för alla supermatcher som var, men det var ju också Milan-Napoli förstås. Intressant toppmöte i Serie A. Napoli som igår som tåget under allas våran kung Rafael Benitez.
Precis, och sen så följs det upp med tre allsvenska derbyn.
Ja.
Smålandsderbyt, Skånederbyt, Stockholmsderbyt.
Och så lite Champions League-fotboll i veckan. Det här är den bästa fotbollsveckan för den här säsongen och för en lång tid framöver förmodligen.
Ja, det är liksom ganska roligt att vara fotbollsnörd i dessa tider.
Verkligen. Och så är hockeyn igång också. Härligt.
På tal om fotbollsnörd. Ja. Kanon, det vi ville skulle bli slutord, den blev inte alls slutord. Nej. Men det blev ganska bra ändå.
Och slutorden får ju bli att Niklas Bentner kvar i Arsenal. Bekräftat. Mm. Hela säsongen.
Precis. Niklas Bentner, Özil, framtida storpart. Ja. Det kan ju absolut bli slutord.
Och tala om superklanger. Niklas Bentner.
Ja, precis. Ja, inte Özil. Bara Bentner. Ja, vi tackar för visat intresse. Kika in på bloggen och dela och kommentera och gilla och lyssna framförallt. Mm. Ni bör ju, hör ni detta har ni förmodligen lyssnat.
Ja.
Så att det kan vara lite sent så är det. Hur som av vi tackar och hälsar tack och godnatt.
Tack och godnatt.